Rom, år 455. En fientligt sinnad barbar här har trängt in i staden och plundrar den på alla dess rikedomar. Under 14 dagar regeras gatorna av besinningslösa vildar. Vilka var det som utförde detta nidingsverk? De kallades vandaler och var vid den här tiden ett fruktat folk som från sin bas i Nordafrika behärskade stora delar av Medelhavet. Ett par hundra år senare är de försvunna. Men deras framfart i Rom har kommit att stå modell för ohämmad plundring och förstörelse. Och ordet vandal har blivit ett begrepp, även om romplundrarnas ättlingar för länge sedan försvunnit. Vilka var de då, detta förstörarfolk som genomkorsade hela Europa och slutade som sjörövarmakt i Nordafrika? Frågan går till Lars Hermodsson, professor emeritus vid Uppsala universitet.
Ja, det var ett av de många folk som under folkvandringstiden, alltså på 300-500-talen, drog fram genom Europa och försökte få boplatser längre söderut inom de rika romerska områdena. Vandalerna, de kom längst söderut av alla. Som flera andra folk så dukade de till sist under.
Var vandalerna kom ifrån vet man inte. En del forskare vill placera deras ursprung i Skandinavien, men detta är bara hypoteser.
Vad vi vet det är att vandalerna vid tiden för Kristi födelse ungefär fanns i den nuvarande provinsen Schlesien, alltså den nuvarande Polens västra del.
Provinsen Schlesien är intimt förknippad med vandalernas äldsta historia. Det framgår bland annat av uppgifter hos den romerske författaren Tacitus.
Tacitus nämner olika grupper bland vandalerna och därför nämns hastingar och silingar. Och av namnet silingar härleds sedan beteckningen, den äldsta beteckningen för Schlesien, Silesia, som i senare tid har blivit Schlesien.
Det finns också rika arkeologiska fynd knutna till vandalerna i Schlesien.
Ja, just från schlesiskt område. Där har man funnit mycket praktfulla förstegravar. Liknande de här stora hövdingagravar som man har grävt ut i Skandinavien och i Nordtyskland.
Vad talade då vandalerna för språk?
Ja, det finns inga texter på vandalers språk bevarade. Men av deras personnamn, som finns ofta omnämnda i de latinska källorna, så förstår man att de talade ett östgermanskt språk, ganska likt gotiskan. Och gotiskan har vi ju bevarat, bland annat i Codex Argenteus.
Alltså, ett germanfolk från Europas nordöstra hörn. Ett germanfolk som så många andra vid den här tiden rycker upp bopålarna och beger sig söderut. En av orsakerna till detta var att man utsattes för angrepp av sina grannar goterna. Men Lars Hermodsson pekar också på andra faktorer.
Det var en gammal tendens hos de här folken att söka sig nya områden. Det brukade börja med räder som yngre krigare i stammen gjorde gentemot grannområden, och sen följde större delen av stammen efterhand. Och likadant är skådespelet över hela Europa vid den tiden.
När vandalerna sätter sig i rörelse över kontinenten blir de snart ett känt och fruktat folk. Vet vi något om deras stridsteknik?
Vandalerna slogs på samma sätt som andra germanstammar, med svärd och lans, däremot inte med pil och båge som de östliga ryttarfolken gjorde. Och de stred framförallt i häst. Ja, sen finns det en pittoresk notis hos Tacitus om att vissa vandaliska grupper älskade att anfalla på natten, och då målade sig svarta och hade svarta sköldar och ville framstå som en spök här.
Romarriket utövar en stark lockelse på tidens germanstammar. Så även på vandalerna som tränger allt närmare in på de romerska gränsbefästningarna. Ofta sluter kringströvande stammar tillfälliga förbund för att stärka sin ställning i denna osäkra tid. Vandalerna slår under en tid följe med ett folk som kallades alaner. Tillsammans ber man sig västerut, mot Gallien.
Ja, det kom nu den stora hemsökelsens tid i Europa. Hunnorna angrep ifrån öster och drev en hel rad folk framför sig, bland dem vandaler och alaner. Deras samfällda fälttåg nådde fram till floden Ren år 406. Det finns angivet noga i de gamla annalerna. Det var på nyårsnatten och floden var frusen. Vandalerna gav sig över floden, men där stötte de på en frankisk här som slog dem tillbaka. Men så kom alanerna stormande och drev tillbaka frankerna. Och så var då fältet fritt för vandaler och alaner att dra in i Gallien, alltså det nuvarande Frankrike.
Vandalerna fortsätter sitt erövringståg i södra Gallien. Men man influeras också av de folk man möter. Så övergår man vid denna tid till kristendomen, vilket dock inte hindrar att man fortsätter att plundra kyrkor.
En viss förklaring till det finns. Vandalerna hade anslutit sig till den arianska riktningen av kristendomen. Till den hörde de flesta germanstammar vid den tiden. Och arianerna stod i stark motsättning till den katolska ortodoxa kyrkan. Ja, bland annat så ansåg arianerna att dogmen om treenighetsläran var en förfalskning av kristendomens budskap. Och detta framkallade ett bittert hat från den katolska kyrkans sida, och det besvarades av arianerna med samma mynt. Alltså det, från deras sida framstod det som en kristlig gärning att plundra katolska kyrkor.
Vandalerna fortsätter sitt tåg söderut mot den pyreneiska halvön. Efter upprepade strider med västgoterna blir de dock allt mer trängda även här. Vid denna tid framträder vandalernas kanske främste härskare, Geiseric.
Han blev utropad till kung år 428. Han låg egentligen inte närmast till tronföljden. Han var son till en kung, men till dennes konkubin. Och han hade då halvbröder som också kunde gjort anspråk på kronan. Men man insåg att han var den skickligaste. Och han var verkligen mycket framstående som härskare. Duktig statsman, duktig diplomat, framstående militär, men samtidigt en inte särskilt sympatisk person, råbarkad och hänsynslös, vilket visade sig på många sätt. Men han kunde samla folket. Det var när de befann sig nere i Spanien på sydspetsen av landet, och han ordnade därmed en folkräkning av hela stammen. En av de få tillförlitliga uppgifter om folktal som finns från den tiden. Man kom fram till att där fanns 80 000 vandaler, därav var 16 000 krigare.
Det är under Geiseric vandalerna samlar sig till sitt kanske största företag. Man beslutar sig för att lämna den pyreneiska halvön för att söka land och rikedom i Nordafrika. Detta krävde kunskaper om båtbyggeri och navigation. Romarna insåg tidigt faran och förbjöd vid vite sina medborgare att lära ut dessa kunskaper till vandalerna. Men Geiseric genomförde sitt företag och hela folket skeppas över Gibraltars sund. Även om vandalerna nu lämnar den europeiska kontinenten kommer man länge än att vara en maktfaktor i det politiska spelet kring Medelhavet. Vad händer då med vandalerna i Nordafrika?
Ja, de tågade längs Afrikas nordkust, mitt i sommarhettan tycks det ha varit, fram till dess de mötte romerska legioner som bjöd ett visst motstånd. De övervann det, de belägrade vissa städer och så gjorde de halt. De hade kommit fram till nuvarande Tunisien ungefär, dess gräns. Sen slöt de ett förbund med romarna som germanstammarna ofta gjorde när de blev trängda då. Så, under olika förevändningar så tyckte de att det var lämpligast att bli föderati, alltså slags bundsförvanter till romarna, och samtidigt få land att bosätta sig på. Men det dröjde inte så länge förrän de, liksom ju ofta var fallet med germanstammarna, bröt det fördraget och drog vidare och erövrade huvudstaden i det här området. Och det var det gamla legendariska Karthago. Det blev då också huvudstaden i den stat som vandalerna sedan upprättade.
Hur såg då det vandaliska riket ut?
Det var ett rike som bestod av ett tunt överskikt av de erövrande vandalerna och av den stora massan av romerska invånare. Man kan räkna med att det fanns ungefär ett par miljoner latinsktalande, eller alltså till den romerska kulturen hörande invånare här uppe i Nordafrika.
Med Karthago som bas upprättar vandalerna ett medelhavsvälde där både Korsika, Sardinien och Sicilien tidvis ingår. Man är vid den här tiden, mitten av 400-talet, Medelhavets kanske starkaste sjömakt. Men man har också ett finger med i maktspelet i Rom, och när en för vandalerna misshaglig kejsare bestiger tronen går man till attack mot den eviga staden. Kejsar Maximus försöker fly men grips och slås ihjäl. Vid stadsporten ska Poveleo den första ha uppmanat vandalerna till skonsamhet, men förgäves. I 14 dagar plundrar de Rom på alla dess rikedomar. Någon vandalism i ordets värsta bemärkelse tycks dock inte ha förekommit. Man tog med sig stadens rikedomar och ett stort antal fångar, men någon ödeläggelse och meningslös förstörelse var det knappast fråga om. Ändå var skadan illa nog för stadens invånare. Sent om sidor hade Karthago utkrävt sin hämnd på Rom. Vandalerna står nu på höjden av sin makt. Hela det romerska Västafrika införlivas i vandalernas välde och deras flotta behärskar stora delar av Medelhavet. Vandalerna tycks vid denna tid varit något av en huvudfiende för Rom i Medelhavsområdet. Gång på gång möts vandaler och romerska styrkor i strid med växlande framgångar. Striden tycks också uppta vandalernas hela uppmärksamhet. Var den vandaliska kulturen då en ren stridskultur?
Ja, från början var det en kultur inriktad på strid. Och man hade inte riktig beredskap att ta hand om det land som de sedan erövrade. Och de hade inte mycket förstånd om hur ett land ekonomiskt bör skötas. De här dyrbarheterna som de tog hem från sina rövartåg, de blev liggande i skattkistan, statens förvar. Och man förstod inte alltså att använda dem på ett vettigt sätt i landets hushållning.
Konflikten skärps under 500-talet allt mer mellan vandalerna och tidens verkliga stormakt, det östromerska riket med säte i Konstantinopel. I längden kan Östrom inte tillåta vandalerna att hemsöka Medelhavet och roffa åt sig romerskt territorium. Man beslutar sig för att försöka krossa vandalväldet.
Dödsstöten för det vandaliska väldet kom ju i början av 500-talet, 533, skickade Justinianus, en mycket framstående bysantinsk kejsare, ut en stor flotta Där var som sagt Procopius en av de som landsteg. Han berättar om hur vandalerna misslyckades med att värja sig. De hade mycket väl kunnat klara av denna landstigning, fast den leddes av den framstående fältherren Belisarius. Men det var missgrepp ifrån kungens sida som orsakade vandalernas nederlag. Kung var Geilimir, hette han. I striderna blev han så nedslagen och så betryckt av det faktum att först hans ene bror, sedan hans andra bror stupade i striderna. I den gamla germanska världen skulle sådant inte ha påverkat en man. Att släktingar föll i striden, det var ju helt naturligt. Men man ser här det en annan livskänsla som har insmugit sig. Geilimir, han blev så förkrossad så att till sist så kastade han sig upp på sin häst och red bort till bergen någonstans och gömde sig.
Slaget kom att bli slutet för vandalerna och man lyckas aldrig återhämta sig. År 534 återgår därför området till att vara en romersk provins. Hade det då kunnat sluta annorlunda? Hade vandalerna kunnat överleva?
Ja, en tid till. Men det var ungefär 100 år senare så kom ju den islamska expansionen över hela Nordafrika upp till Spanien. Och det är mycket osannolikt att vandalerna hade klarat det eldprovet.
Så försvinner den vandaliska kulturen. Ett fruktat folk blir till slut slagna i strid och assimileras med sin omgivning. Genom ett ödets nyck kommer en fransk abbé mer än 1000 år senare, mitt under den franska revolutionen, att jämställa sin tids förstörelse av klosterbibliotek med vandalernas plundring av Rom. Vandal och vandalism blir begrepp. Hur ska man då se på folkvandringstidens vandaler?
Ja, man kan inte säga att vandalerna har efterlämnat något bestående kulturarv till eftervärlden. Historien om vandalerna, det är ett av exemplen på hur många folk vid den tiden gick under efterhand genom egna missgrepp eller genom angrepp utifrån eller genom kombination av båda dera. Historien om vandalerna, det är en äventyrsroman kan man säga. Spännande, intressant, växlingsrik och tragisk.
Thank you.